god kväll kära vänner. Det känns fantastiskt inspirerande att vara här. Så att en stor förmån. Jag har ju ägnat hela mitt liv åt att försöka bekämpa avkristningen i Sverige. Och om det har lyckats eller inte, det får vi lite kanske. Men en sak jag har gjort som är lite ovanlig i varje fall. Vi har ju 7 gamla baptistkyrkor i Stockholms innerstad. Från sent 1800-tal i rötterna. Och 2 av dem har jag varit med och köpt. Nämligen gamla Ebenezer på Söder. Köpte vi 1993, den pionjärförsamling jag var pastor i. Och Salem också på Söder köpte vi för 10 år sedan ungefär. Men jag har också sålt en kyrka, en gammal baptistkyrka. Nämligen Elim på Östermalm till Zlatan. Så det känner jag mig lite extra i all ödmjukhet, men lite stolt känner man för detta. Så att vi fick in massa proffsfotbollspengar in i Guds rike, och pengarna kunde vi investera i Salemkyrkan som var 3 gånger större. Så att det var ju härligt. Vill du följa det? Jag skriver ganska mycket, och du får gärna följa mig på Facebook. Min Facebook-sida blev kapad nyligen och stulen och nedlagd. Men jag lyckades få igång den igen för några veckor sedan. Men alla mina vänner försvann. Så här på 3 500 Facebook-vänner är borta. Så välkommen att bli min vän på Facebook. Twitter går att följa med också. Så jag har drivit en blogg i 15 år. Jag tror den mest lästa kristna bloggen i Sverige. Sen har jag också med mig 5 av mina böcker som ligger runt hörn, men de är nästan slut nu. Vi hade med mig 2 resväskor, men det har gått strykande åtgång. Men det finns några få kvar. Skulle någon gärna vilja ha det här bokpaketet på 5 böcker för fantastiska priser på 30 €, kan du få skriva upp ett namn och ge till mig adress, så kan jag skicka det till dig om du är intresserad. Jag ska fortsätta lite det vi varit inne på nu i 2 kvällar. Temat är ju mobilisering. Och i torsdags kväll tog jag upp om att vara en profetisk församling. Och att vi behöver uppdatera och uppliva och förnya den profetiska gåvan och den profetiska tjänsten i kristna församlingen. Och jag försökte stryka under att de här gåvorna kan fungera på många olika vis. Vet du varför jag skrev den här boken som finns där? Jesus var också flykting. Det var därför jag fick ett profetiskt tilltal. Jag blev tillfrågad på en blogg, kristen blogg i Sverige. Varför skrev du den här boken? Någon som inte gillar den. Därför att Gud sa åt mig, och det var ett direkt profetiskt tilltal, skrev jag. Och de blev ju så sura så de sprack. Så får man inte säga i Sverige, men här tror jag det går lättare. Men vi kände en profetisk maning, jag och min broder Mikael Grenholm, att profetera mot rasismen. Som också kan smyga in i Guds namn, och främlingsfientlighet. Och vi har också en uppgörelse med hur kristna kyrkan kan kompromissa med extremhögern. Och vi är väldigt oroliga över det. Vi har sett det i USA nu i modern tid. Det har kommit efter vi skrev boken. Men vi har också en granskning om vad som hände på 30-talet. När stora delar av kristna kyrkan var väldigt undfallande för nazismen och Hitler-Tyskland. stora delar lutherska kyrkan i Tyskland helt anpassar sig till Hitler och nazismen. Baptisterna i Tyskland helt anpassar sig till nazismen. Och som jag sa här om kvällen, när man möttes Europas pingstvänner i maj 1939 för Europakonferens, så skickade man en hyllningstelegram till kanslern i Tyskland, Adolf Hitler. Så mycket mer än så är inte profetiska finkänsligheten i kristenheten. Det var många som var väldigt vaksamma och genomskådade allt, men det var bara en del. Så att det profetiska är viktigt. Det profetiska ger tro och vision åt den kristna församlingen. Möter du församlingar som är modlösa, trötta, hänger med huvudet, saknar framtidsvisioner, eller möter samfund som är det tillståndet, då saknas den profetiska tjänsten och det profetiska tilltalet. Det är Guds botemedel mot tristess och tråkighet i det kristna livet. Och det gäller även på det personliga planet. Det finns ingen mer upplyftande att få en profetisk hälsning. Även som enskild kristen. Även den här boken var ett profetiskt tilltal efter detta. Det handlar om himmel och helvete. Jag satte igång en... Alltså, tror man inte på helvetet, tror man på en Gud som är helt likgiltig för det onda och som är fullständigt släpphänt med det onda och som inte bryr sig om det onda? Jag hade en debatt i mitt vardagsrum en gång med Jonas Gardell. Har ni hört talas om honom i Finland? Vi satt i mitt vardagsrum och hade en debatt eller samtal. Och så hade tidningen Dagen var där också, hade en kamera och en journalist som satt och skrev. Då frågar jag Jonas: du tror att alla kommer till himlen? Fine. Ska jag alltså sitta i denna himmel i all evighet och dricka kaffe ihop med Stalin, Putin, Mao och alla de andra? Det är alltid gubbar det handlar om. Hur många kvinnliga massmördare finns i historien? Noll. Detta är ett falskt evangelium. Jag tror på en Gud som älskar hela världen och älskar den så mycket så han låter sin egen son dö för våra synder. Men jag tror också på en Gud som tar avstånd från det onda och från synden. Himlen är inte totalt vidöppen. Det som ger inträdet är en enda sak, och det är att Jesus har gett sitt liv för mig, för försoning för mina synder. Det enda jag vet är att blodet räcker. Det var torsdagskväll, jag har långa inledningar när jag kom in på. Torsdagskväll talar vi om det profetiska. Jag försöker säga att det tar sig olika uttryck. Ibland är det att skriva böcker, ibland en artikel, ibland en hälsning i kyrkan, ibland ett sms till en god vän, ibland knacka på dörren till grannen och fråga hur mår du? Och jag känner Gud tala till mig och det är oro för dig. Det kan vara en profetisk hälsning. Igår kväll tog vi upp om att vara bibelcentrerade, bibeltroende, bibelläsande församlingar. Och det är så viktigt, om man har varit kristen länge och tycker man kan Bibeln. Så Bibeln är som färsk morgonfralla. Är du 78 år kan du inte säga jag har ju ätit så många färska frallor i mitt liv så jag behöver inget mer. Bibeln är ditt dagliga bröd. Du kan dö som kristen som 78-åring efter 65 år som kristen om du slutar läsa Bibeln. För det är livets bröd till oss. Det finns dagar jag har haft kamp med min bibelläsning. Jag har läst Bibeln kors och tvärs i så många år. Men måste ständigt påminna mig om att det är livets bröd. Vi tog upp om hur tidsandan hotar vår bibeltro. Så mycket i tidsandan som kan göra det. Men ibland har tidsandan helt rätt. Jag tänker på kristna sexualmoralen. Och idag är det helt accepterat och legitimt att kämpa mot pornografi, prostitution, hela MeToo-rörelsen med sexuellt ofredande mot kvinnor. Det här är klassisk biblisk sexualmoral som hela moderna feminismen applåderar. Så att man går inte alltid bara motvind bara för att man är kristen. Vi har någonting i Sverige som heter Almedalsveckan. Och samlas alla ledande politiker och företagsledare och journalister och forskare på ett och samma ställe. Vid ett tillfälle för några år sedan på Almedalsveckan hade vi ett torgmöte. Och det handlade om porrfria hotell. Kampen för porrfria hotell. Och alla feminister i hela Almedalen var där. Vet du vilka som var talare på det där mötet? Det var jag. Och så var det Socialdemokraternas ledande feministiska talesperson, Maj-Britt Theorin. Och vi stod utanför, där i Norrmannen, ja, vi stod utanför Petter Stordalens hotell i Visby och hade vårt kampmöte för porrfria hotell. Jag var helt överens, jag och Maj-Britt. Och alla feministerna stod och applåderade varenda ord jag sa. Jag har aldrig varit med om något liknande i någon kyrka, någonsin. Och som vi brukar säga i Sverige, jag tror jag måste ta med en stänkare. Nu ska vi se vad vi... Kampen mot tidsandan hänger ihop med vår bibeltro. Och jag snuddade också lite igår vid HBTQ-frågan. Som är väldigt het i Sverige, inte minst i Evangeliska Frikyrkan. Är du intresserad lite mer kan du gärna gå in och läsa på min blogg där jag har skrivit en ganska utförlig analys av en rapport som jag kommer fram med i Evangeliska Frikyrkan. Men även här finns det flera sidor av myntet. Vi kristna ska stå upp för vår äktenskapssyn. Jag tror inte att Gud ändrar inställningen i grundläggande sexualmoraliska frågor på grund av tidsandan. Det vore orimligt om det vore på det viset. Däremot ska vi kristna alltid tänka på de marginaliserade. De utsatta. De som har det kämpigt. De som är svaga, mobbade. Vi är den första att ställa upp för dem. Så att, och många gånger har homosexuella varit de mest utsatta. Och jag tror att vi kristna ska också vara spjutspetsar eller visa Guds kärlek och nå fram till alla människor. Även HBTQ, det som brukar kallas numera för HBTQ-personer. Gud älskar alla och han har frälsningens och förvandlingens budskap till alla människor. Och jag har fått hjälpa och stötta och stå sida vid sida med många som har kämpat med sin sexuella läggning under många år. Jag hade en kille jag var pastor för som hade kämpat på det här området. Och det var helt enkelt så här att när han blev deprimerad, då gick han ut på stan och hade ett homosexuellt engångsligg. Blev frestad till det när han kände sig nere. Och med ingen fast relation alls. Men han kom och pratade med mig om det. Och vi bad tillsammans. Och jag sa till honom så här. Vi fortsätter att dela gemenskapen. Han ville verkligen följa Jesus. Men hade en svag punkt. Men jag sa till honom. Varje gång du faller i den här synden. Får du komma till mig och bikta dig. Och han gjorde det. Men sen vann han seger över den här ovanan. Och vi träffades bara för ett par veckor sedan och åt lunch tillsammans. Och han är en av de av mina vänner som mest bekymrade över kyrkans liberalisering på det här området. Ska kyrkan uppmuntra mig till synd? Det är ungefär hans inställning. Så att det finns olika sidor av detta mynt. Nu har vi alltså talat om den profetiska församlingen, den bibeltroende, bibelläsande, bibelpraktiserande församlingen igår kväll. Syftet är att uppmuntra er in mer i det här, mer läsa Bibeln, mer tro på Bibeln, ännu mer profetera. Har ni tagit på allvar det jag sagt de här två kvällarna? Nu ska vi ta ett steg vidare och säga något om att vara den andefyllda församlingen. Och det är lika mycket färskvara som att läsa Bibeln. Anden liknas i skriften vid vatten. Hur är det att dricka vatten som har stått framme i 10 dagar. Det är omöjligt. Det smakar illa. Det här är färskvara. Gud vill ständigt ge oss av det färska vattnet som är anden. Och så här känns det. Jag missar hela församlingen. Ja. Gud har bättre precision. Men det finns 3 sätt anden verkar i oss. Och i Johannesevangeliet läser vi i kapitel 4, 14. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Så när du blir kristen, när du blir född på nytt, då skapas en källa i dig av levande vatten. Det är den helige ande som bor i dig. Och det finns här inne. Men det är inte meningen att det ska kapslas in på insidan. Därför pratar Jesus några kapitel senare om att om någon är törstig i kapitel 7 i Johannes evangeliet. Kom till mig och drick. Den som tror på mig som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Så anden bor i oss genom på nytt födelsen. Men anden vill också flöda genom oss. Och det här är färskvaran. Det är det man kan kalla för andeuppfyllelsen. Men det finns också en tredje dimension av anden. Och det är att bli beklädd med kraft. Smörjelsen, alltså det som vattnet rinner över en. Alltså anden över oss, anden i oss, anden som flödar genom oss. Och Gud vill att vi ska leva i alla de här dimensionerna av anden. Paulus säger till Efesus församlingen i kapitel 5, låt er ständigt uppfyllas av ande. Och sen säger han, hur då? Genom att ni lovsjunger och tackar Gud. Det är ett fantastiskt sätt att ständigt uppfyllas av anden. Och det här är färskvara, och kristna församlingen behöver ständigt förnyas i sin uppfyllelse av anden. Det man inom pingströrelsen betonar med andens dop, jag tolkar det från min teologi att det är första upplevelsen av andeuppfyllelsen. Sen tror jag en fara i att man betonar andens dop som en engångsföreteelse, utan det här behöver man leva i dagligen, annars torkar man ut som kristen. Man behöver vatten. En annan sak Bibeln säger om anden, det är att den är ett förskott på vårt arv. Och det är en viktig sak att komma ihåg. Den är inte hela arvet. Det är ett förskott på arvet. Genom anden så får vi redan nu en känsla av Jesus, himlens härlighet, det eviga livet. Men ännu inte fulla helheten av det. Och det här är viktigt att komma ihåg. Vi lever i förskottet, men vi ska få hela arvet. Och därför lever vi ett spänningsfält, både av att bli helade och uppleva att vi inte blir helade. Och hur går det ihop då? Men när vi upplever helandet, då är det ju förskottet vi känner av. En viktig del av förskottet är anden ger oss kraft att vinna seger över synden. Men det är bara förskottet. Syndfriheten ligger fortfarande i framtiden, när vi får hela arvet. Och det här är viktigt att komma ihåg. För blir man nonchalant när det gäller synden, på grund av att man tror att nu har jag fått hela arvet, nu har jag fullständig seger över synden, det är livsfarligt. Så att vi får förlåtelse för vår synd, vi får en seger över vår synd, men vi har inte uppnått syndfriheten än. Och vi är inte heller felfria än. Vi kan begå misstag. När vi får hela arvet, då blir vi felfria. Nu har vi fått förskottet och är hyfsat rätt. Ibland kan vi toka till det fullständigt. Jag gör inte så här jättemycket misstag, men min fru, jag har levt ett äktenskap i väldigt många år, ett erotiskt hett äktenskap, och en dag skulle min fru fylla år, hon var på jobbet och sen skulle hon komma hem från jobbet och jag tänkte jag ska smsa henne och trycka min kärlek och med, välkommen hem älskling. Och ett erotiskt laddat sms. Det är inte syndigt om man skickar det till sin fru. Skulle du skicka det till någon annans fru skulle det vara jättesyndigt. Men jag skickar iväg smset. Och när jag skickat det upptäcker jag att jag har skickat det till fel person. Vet du vem jag skickade till? Är det någon som vill veta det? Jag skickade till biträdande generalsekreteraren för Svenska Evangeliska Alliansen. Men vi känner varandra väl. En annan gång skulle jag skicka ett sms till ett av mina små barnbarn med lite så här babyjollerspråk nästan. Och så upptäcker jag att jag skickat det till den kristna profilen i Sverige, Josefin Arrhenius. Men hon tyckte det var jättekul. Så att vi har fått förskottet. Vi är inte perfekta än. Ibland blir det tokigt, men det blir hyfsat rätt. Samma sak gäller kampen mot synden. Alltså vissa synder kanske vi inte har några. Jag blir aldrig frestad att gå ut på stan och köpa kokain. Jag blev heller aldrig frestad, jag har aldrig blivit en enda gång i hela mitt liv till en homosexuell relation. Och ärligt talat, jag blir inte ett dugg frestad när jag begår äktenskapsbrott. Det blir jag inte, det är inte någon svag punkt för mig. Men vet du vad jag blir frestad på? Ja, det vill ni inte veta. Vet du vad det är? Jag bekänner alla mina synder i predikstolen, det är enklast så. Det är frosseriets synd. Och det är en praktisk synd, för det bara ställa sig på en våg så kan man exakt mäta hur det ligger till. Och jag blev superfrestad när jag kom hit till Jakobstad, för jag upptäckte runt vårt hotell det fanns 5 fantastiska glassbarer inom ett kvarter. Så jag har haft en kamp de här dagarna. En frosseriets synd, det var inget farligt med det. Jo, vet du vad som är farligt? Våra kroppar är andens tempel och vi behöver ta hand om dem, sköta dem. Därför är det inte bra med rökning. Man kan säkert röka sig in i himlen och säga att det här är helig rökelse, Gud, och kanske får en snabb, eller som de brukar säga, man kommer för snabbt till himlen på det sättet. Men vi behöver vara rädda om våra kroppar som är andens tempel. Och vi får inte nonchalera. Ofta kan det ju vara små synder som blir ett första steg som leder till värre saker. Så när folk står riktigt på öronen så börjar inte med, man börjar inte som bankrånare, utan man börjar med att ta lite lösviktsgodis på Ica. Ni har inte Ica här, men vad heter det? Ja, bra. Bedröva inte anden. Anden är finkänslig. Anden bor i oss. Anden vill uppfylla oss men kan också bli bedrövad. Till sist, Gud vill ständigt utgjuta av sin ande. Anden är utgjuten sedan första pingstdagen, men Herren vill ständigt sända en ny våg av besökelsetid. Och det gäller gamla församlingar, det gäller nya församlingar, det gäller blivande församlingar, det gäller gamla samfund, det gäller nya samfund. Jag har fått se en rad såna här besökelsetider under min livstid. Karismatiska väckelsen på 70-talet var en fantastisk upplevelse. Jag minns att jag var i Kokkola med ett team från Sverige på 70-talet. Och då var det en sån här karismatisk konferens, alla kyrkor i staden. Och det var härliga dagar, minns jag. Vi hade där med en svensk predikant som hette Rune Brännström. Mina föräldrar berättat om Let the Rain-väckelsen i Citykyrkan i början av 1950-talet. Vi upplevde en särskild våg i mitten av 90-talet som brukar kallas för Toronto Blessing, och som vi drabbades av i vår församling också i Stockholm. En fara dock med såna här besökelsetider är att de lätt kan bli introverta. Det kan bli som en andlig drog. Och ibland kan det också bli osunt när profeterandet skenar iväg från skrifterna och lärorna. Så besökelsetiderna behöver alltid kombineras med att nå ut och inte bara fastna i andliga upplevelser. Och jag har fått till mig några ord inför profetiska ord inför det här mötet ikväll som jag bara vill dela till sist. Dels tror jag att det är någon eller några här som har, jag vet inte om det är ett barn eller barnbarn, som har fastnat i en svår form av missbruk. Och du har kämpat länge och du har blivit desperat, förtvivlad, gett upp. Du tycker situationen är helt hopplös. Men Herren ger dig en hälsning ikväll av hopp. Ge inte upp. Det finns hopplösa situationer som kan förändras. Min gode vän Sebastian Staxet, som jag nämnde om igår, han ansågs av svenska regeringen vara ett sånt hopplöst fall så att han diskuterades på ett regeringssammanträde för 10 år sedan. Vad ska vi göra med en sån som Sebastian Staxet? Satt Reinfeldt-regeringen och pratade om i gangsterrappens spjutspets. Hopplöst fall. Fängelse hjälper inte, behandlingshem hjälper inte, ingenting hjälper. Vet du vad? Nu är han Sveriges främste evangelist 10 år senare. Så att är det någon här i den här situationen, får gärna prata med mig i slutamöte. Jag känner att vi ska be en trons bön för den person det gäller. Eller kom fram till förebedjarna efteråt. Sen, jag har bara en stark känsla av en syn som jag delat nu 2 kvällar. Jag ser en karta över Finland, massa små eldar som börjar brinna överallt. Jag fick till mig idag också ett litet tillägg till det här. Alltså, profetiska ord måste ju alltid prövas. Man måste ta det här lite avslappnat. Så jag skickade till konferensledningen här, ni får göra vad ni vill med det, men tror ni att det är från Gud, tror jag ni ska skicka en hälsning till finska delen av Finland också. Men det jag fick till mig, att Gud vill besöka det här landet på nytt. Och Gud vill komma med en ny våg av väckelse över Finland. Och en början av att tända den här ljusen runt om i Finland är att det börjar hända någonting på Finlands skolor och universitet. Och det jag ser inom mig är en syn av att skolungdomar börjar mötas på gymnasier, kanske även högstadier, för att be tillsammans. Jag ser universitet där studenter börjar mötas för att be tillsammans, och Herrens ande är där. Så det är det jag fått till mig. Profetiska tilltal är inte bara till för att lyssna och säga det var bra eller dåligt, utan det ska också inspirera till handling. Så stämmer det jag säger, så tror jag att man behöver gå ut med en signal till skolungdomar och studenter i Finland. Börja mötas och be tillsammans på ett universitet, på ett gymnasium. Och vi ska se en ny väckelse, våg komma över landet. Vi ska gå vidare och vara inför Herrens ansikte. Vi får instruktioner om hur förbönen går till. Men jag vill framförallt stryka under, du som upplever torka i ditt kristna liv, förnyelse i uppfyllelsen av den helige ande, du är välkommen fram till förbön. Ikväll är det tid att låta sig uppfyllas på nytt. Gud välsigne er allesammans.